hälsar er välkomna till tredje sammankomsten det här läsåret. Ämnet idag är frälsningen kommer från judarna. Frälsningen kommer från judarna. Och ni som läser mycket i Bibeln känner väl igen denna titel som ett bibelcitat. Det är Jesus som säger de här orden när han samtalar med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn. Man kunde också säga, kanske, frälsningen kommer från Jerusalem, eller frälsningen kommer från Sion. När Jesus samtalar med den här kvinnan så känner ju kvinnan till en hel del av bibelorden. Men samtidigt tillhör hon ett folk som har den uppfattningen att frälsningen kommer från berget Garisim och inte från berget Sion i Jerusalem. Och när hon så småningom under samtalets gång får klart för sig att Jesus, han vet mer än vad vanliga människor vet, så passar de på att fråga, hur är det nu med den här saken? Kommer frälsningen från det här berget som vi ser alldeles ovanför oss? Eller kommer den från Jerusalem? Och då svarar ju Jesus, den tid kommer då det är varken på detta berg som man ser, alltså berget Garisim, eller på berget Sion, alltså konkret geografiskt, som den rätta tillbedjan sker, utan den sker i anda och sanning. Men likväl är det så att frälsningen kommer från judarna. När Jesus säger den tid kommer, om man läser det på grundtexten, erchetai hora, då får man associationer till andra ställen som säger det skall komma och han skall komma. Alltså att det syftar på Messias ankomst. Han heter ju han som kommer i Herrens namn. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och när han kommer, då är frälsningstimman, så att säga, inne. Då är frälsningen här. Och när Jesus säger Guds rike är nära, då menar han Guds rike är precis lika nära som avståndet mellan mig och dig. Han är, kan man säga, Guds rike. Därför att han är den frid och den rättfärdighet som Guds rike består av. Guds rike består ju inte av berg och floder eller kött och blod. Guds rike är denna frid och rättfärdighet som kommer i och genom honom. Så när Jesus säger den tid kommer, då leds tankarna till Messias. Det är han som kommer, den kommande, den man väntar på. Så säger Jesus vidare till kvinnan, ni tillber det som ni inte fått vetskap om. Vi tillber det vi fått vetskap om, ty frälsningen kommer från judarna. Det betyder alltså att den sanna uppenbarelsen om Guds rike, om frälsningen, om den rätta, den eviga friden eller freden, den eviga bestående rättfärdigheten, den är uppenbarad genom och via judarna. Eller den kommer från Sion, den kommer från Jerusalem. När alltså samaritanerna som den här kvinnan tillhör har klurat ut lite andra saker och tankegångar vid sidan av den uppenbarelse som vi kallar för lagen, profeterna och skrifterna, eller gamla testamentet. Då har man inte rätt vetskap. Den rätta vetskapen eller kunskapen, den kommer via profeternas heliga skrifter, det vi kallar för gamla testamentet. Frälsningen kommer från judarna. Messias, jag själv, kommer i enlighet med judarnas skrifter. I Saltaren står det: i bokrullen är det skrivet om mig. Eller Jesus säger när han samtalar med olika judar: ni läser skrifterna, ni vill ha det eviga livet, och det är dessa som vittnar om mig. Och då är det konstigt att de har gjort sådana tolkningar så att de avvisar Kristus, som skrifterna djupast sett handlar om. Frälsningen kommer från judarna. Frälsningen kommer från Sion. Nu ska jag sätta detta då i relation till olika bibelställen. Och det bibelställe som man då först tänker på, det är Jesajas andra kapitel, verserna 2 och 3. De verserna finns också i profeten Mikas bok, det fjärde kapitlet där. Och där står det så här: det ska ske i de sista dagarna, eller ibland översätter man i kommande dagar. Acharit hayamim, det är lätt att komma ihåg, eller hur? Acharit hayamim, det är det tekniska ordet för den messianska tiden. Den messianska tiden, det är den yttersta tiden eller den sista tiden. Och den grekiska översättningen av gamla testamentet som förelåg på Jesu tid och som apostlarna och Jesus ofta anknyter till, den har då översättningen entais eschatais hemerais. Eschatais, det är samma ord som eschatologi. Eschatologi, alltså läran om det yttersta tingen. Och ordagrant betyder då den grekiska översättningen i de yttersta dagarna. Och här vill jag flika in en liten sak som rättar till ett missförstånd som jag möter ofta och som ni kan vara på er vakt inför. Man har sagt så här ibland att Jesus misstog sig ju om den yttersta tiden. Han fick lärjungarna tro att man levde i den yttersta tiden. Den yttersta tiden har kommit. Men det var ju alltså fel, för den har ju inte kommit än, säger man. Och sen har man spekulerat: när kommer den yttersta tiden? Och då har man inte förstått att enligt Bibelns uppenbarelse så räknar man med två tider: den förberedande tiden och den yttersta tiden. Och den yttersta tiden, den är från och med Messias ankomst och födelse i Betlehems stall. Den yttersta, man kan ju möjligen säga den yttersta av den yttersta tiden, men man använder uttrycket de yttersta dagarna eller den sista tiden, för det kommer ingen mer tid, det vill säga ingen ytterligare uppenbarelse. Den sista, den avgörande frälsningen har redan skett. Allt som ska göras för att lagen ska fullbordas och för att våra skulder ska betalas, det är redan gjort. Det är den sista tiden, den yttersta tiden. Och det är viktigt att veta. Och när det då står i profetiorna det ska ske i den yttersta tiden, då syftar det alltså på Messias frälsning, Messias ankomst och hans frälsningsverk. Och i den tiden lever alltså Jesus och apostlarna. Det är alltså inget misstag, utan den yttersta tiden har kommit I och med Kristi ankomst så är den yttersta sista tiden här. Och hur lång den tiden är, det varnar skriften för att räkna ut. Det är ingen som vet. Ingen vet när den sista tiden avslutas med domedagen. Den yttersta dagen, som vi säger. Men den sista tiden är alltså från Kristi, hela tiden mellan Kristi första ankomst och hans återkomst till domen. När det då står i Jesaja, det ska ske i de yttersta dagarna, Jesaja 2, så påpekas en rad viktiga saker. Att då ska Sions berg med Guds hus stå säkert, stabilt, fast. Det vill säga, det ska inte vara som det har varit under tiden före sista tiden. Då brändes templet upp. Då var det ostadigt, då revs murarna ned. Då var det föränderligt och förgängligt. Utan nu talas det om ett Guds hus och ett Guds berg som är stabilt, stadigt, nation på hebreiska. Vidare sägs det att det ska vara det förnämsta, det ledande av alla berg. Det ska vara upphöjt, högre än andra höjder. Och hedna folken ska strömma till detta berg. Många folk ska gå och säga: kom, låt oss dra upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus, och han ska undervisa oss om sina vägar, så att vi vandrar på hans stigar. Ty, står det, från Sion skall undervisningen, alltså den uppenbarade läran, den uppenbarade undervisningen, utgå. Så står det på hebreiska wav, det betyder ofta nämligen, det vill säga Herrens ord från Jerusalem. Undervisningen och Herrens ord är synonyma begrepp, liksom Sion och Jerusalem. Och så kommer det: detta leder till frid. Till frid. Och vi återkommer till vad som ligger i detta. Vi ser att Jesus anknyter till detta när han säger frälsningen kommer från judarna. Alltså undervisningen, Herrens ord, går ut ifrån Jerusalem, ifrån Sion. Och den undervisning om frälsning för alla folk, inte bara för ett speciellt folkslag, utan för alla folkslag. Och för att framställa att nu är det större och evigare och centralare än någonsin tidigare, så framställs här Sions berg som det högsta av alla, och ett berg som aldrig skakar, eller ett tempel som aldrig går under. Att detta tempel nu inte är identiskt med det tempel som stod i Jerusalem på Jesu tid, enligt Jesu mening, det framgår ju klart av Jesu ord. Han säger: här skall icke lämnas sten på sten. Och han talar istället om ett tempel som han bygger upp på tredje dagen. Och det förklaras att detta tempel är han själv. Han är templet. Och alla som tror på honom, får vi veta i andra texter, är stenarna, levande stenar i detta tempel. Egentligen är det ganska tragiskt då när man inte ger akt på den undervisningen, utan man tänker på ett annat jordiskt och förgängligt tempel, och det ska man bygga upp. Och hoppas, när kan det byggas upp? Kanske om 100 år, kanske om 50 år, kanske om 10 år, när templet redan är uppbyggt. Templet redan är här. Men kanske att Jesu undervisning är för oerhörd och för stark. Det var den ju redan när den gavs första gången. Vi vet att man då vredgades inför den undervisningen och tog upp dessa Jesu ord i samband med dödsdomen. Han har sagt att han ska riva ner detta tempel, på 3 dagar ska han bygga upp det igen. De förstod inte riktigt innebörden av Jesu ord. Frälsningen kommer från judarna, det vill säga Messias inte bara kommer från judarna, han är också en jude och han tillhör Judas stam och han tillhör Davids hus och han är en Davids ättling. Och den frid som profetiorna talar om, den frid som han skapar, den frid ifrån Gud. Och lägg märke till hur apostlarna, särskilt Paulus, anknyter till detta varje gång han skriver till betryckta och ängsliga eller frågande kristna i de nya församlingarna. Han börjar med nåd vare med er. Eller börjar han direkt och säger frid ifrån Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Eller nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår fader och Herren Jesus Kristus. Alltså inte en sån frid, som Jesus själv säger, som världen kan skapa och ni kan skapa, utan frid från Gud. En frid som Gud ger, som Herren Kristus har grundat och skapat. Frid ifrån Gud, vår fader, och Herren Jesus Kristus. Jag ger er inte en sån frid som kosmos, står det på hebreiska, och kosmos som världen ger, utan min frid ger jag er. Ska återkomma till detta. Jerusalem är alltså viktigt. Jerusalem kallas av Jesus i Matteus 5:35 för den store konungens stad. Och ni vet att det geografiska yttre Jerusalem firar just nu sitt 3000 års jubileum som huvudstad, som huvudcentrum för judarna. Exakt för 3000 år sedan så erövrade konung David Jerusalem från jebuséerna. När han tog sig in i staden via en vattenledning. Jerusalem är ju en märklig stad. Själva namnet betyder fridens stad. Salem betyder frid. Och i Salem fanns det en märklig kung långt innan David erövrade staden. Han hette Melkisedek på Abrahams tid. Melkisedek betyder rättfärdighetens konung och han var prästkung. Han var både präst och kung i Jerusalem, i Salem. Till detta anknyter Nya testamentet, Hebreerbrevet, och säger detta är en lämplig bild för Messias, för Kristus. Normalt sett var det ju så att prästerna, det var vissa personer, och kungarna var andra personer. Men när det gäller Messias så är han både präst och kung och dessutom profet. Den som Mose har talat om, en profet som är mig lik ska komma. Står i 5 Mosebok, 18 kapitlet och 15 versen. Så Messias, han är kung, han är präst, överste präst, och han är profet. Messias är Salems konung. Och vad betyder det? Säger då, frågar Hebreerbrevets författare i 7 kapitlet. Jo, det betyder fridens konung. Det är han som skapar eller ger friden. Och Melkisedek passar också som namn på Messias, rättfärdighetens konung. Och det tar man fasta på. David profeterar 110 salmen. Du är en präst till evig tid. Inte en sån där som dör och så kommer en ny och så kommer en ny, utan en evig överste präst, en präst till evig tid efter Melkisedeks ordning, efter Melkisedeks sätt. Så ser vi alltså hela tiden hur den gamla tiden, förbunden, eller gamla förbundets undervisning och händelser, får ett djupare innehåll. Och Paulus förklarade med att den gamla tidens händelser är skuggan av den sanna verkligheten. Skuggbilder, men inte verkligheten själv. Så Jerusalem, det yttre Jerusalem, överste prästerna och allt detta, det är skuggbilder. Det är en predikan som pekar fram emot uppfyllelsen. Själva substansen bakom dessa skuggbilder. Och innan jag går vidare till andra profetior om Jerusalem, vill jag bara trycka under vad Paulus säger i Romarbrevet 11, innan jag glömmer det. Där tar Paulus upp förhållandet mellan hedna kristna och judekristna, och mellan hedningar som kommit till tro och judar som icke tror, som enligt Paulus därmed är torra grenar som har brutits av från trädet, förlorat livet, gudsgemenskapen. Då skriver han i Romarbrevet 11:18: förhäv dig inte över grenarna, underförstått de grenar som var där i trädet från början, alltså judar som nu inte tror, som brutits bort. Du som har kommit in, du var inte alls där från början, du har ympats in. Du har ingen anledning att rida på höga hästar, att förhäva dig över judarna, de judar som nu är blinda för att den sista tiden redan har kommit, att Messias redan är här. Ni vet, det vanliga är ju att man tror än idag att Messias har inte kommit. I Jerusalem, i den nuvarande muren runt Gamla stan, så är det en rad portar. En av portarna är igenmurad, och den ska så förbli tills Messias kommer. Man markerar, den kommer man aldrig att ta upp, och vågar inte ta upp. Det är liksom ett vittnesbörd för denna tro, eller ur kristens synpunkt denna otro. Man vittnar om konkret att Messias har inte kommit. Och man väntar sig ju då en Messias med en yttre fred. Alltså, säger man, kan Jesus inte vara Messias? För när Jesus kom blev det inte fred. Ungefär så, säger man. Då, de kristna i Rom möter alltså då många judar som avvisar den kristna tron och Kristus. Ungefär som det står i Johannes: han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Då säger Paulus: du får inte förhäva dig över dessa grenar. Om du vill förhäva dig, så ha klart för dig att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Det här är alltså detsamma som vi nyss har sagt. Frälsningen kommer från judarna. Roten till den sanning, den undervisning som har blivit oss ett ljus, en frälsning, den kommer från de judiska skrifterna. Den kommer från Sion, från Jerusalem. Och kristna som då inte har varit judar efter köttet, utan är judar genom adoption, genom inympning så att säga, har ingen anledning att förhäva sig, därför att judarna har fått undervisningen och barnaskapet och löftena. Så man bör tänka med ömhet om detta folk också när de har avvisat Kristus. Och man ska inte upphöra med vittnesbördet, menar Paulus, också för de judar som nu icke tror. Om Gud har varit mäktig att inympa dig som kommer från ett vilträd och sätta dig in i det sanna olivträdet, så är han också mäktig att ge liv åt en torr gren. Så man får liksom inte, vad ska jag säga, kasta yxan i sjön, skulle man kunna uttrycka. Ja, detta vill jag tillägga. Nu tillbaka till Jerusalem som fridens stad. Paulus skriver i Galaterbrevet 4, vers 25 och 26. Där säger han att Abrahams båda hustrur, eller Abrahams hustru Sara och tjänstekvinnan Hagar, dessa båda symboliserar de båda förbunden, gamla förbundet och nya förbundet. Hagar symboliserar Sina i förbundet. Och det motsvarar, säger Paulus, den nuvarande Jerusalem. Tenyn Jerusalem. Den nuvarande Jerusalem. Och det lever, säger han, i träldom med sina barn. Det vill säga, om man lever under lagen och tror att man kan och försöker kämpa att vinna frälsning genom sina laggärningar, då är man inte fri. Då är man fånge i träldom. Men nu finns det ett himmelskt Jerusalem, eller ordagrant ett Jerusalem ovantill eller uppifrån. He anno, anno betyder uppifrån. He anno Jerusalem, ett himmelskt eller ett Jerusalem som är uppifrån. Och det är fritt, och det är vår moder, säger han. Det här uttrycket känner ni igen i samband med Jesus samtal med Nikodemus i Johannes 3. Om man inte blir född uppifrån, anoten, precis samma ord, uppifrån. Om man inte får friden eller livet från Gud uppifrån, så kan man inte se, och man kommer inte in i Guds rike. I Hebreerbrevets 12:e kapitel får vi ytterligare hjälp att förstå det här. Där skriver författaren, vi vet inte vem som är författaren här. Kanske Paulus, men språkbruket är så annorlunda och det står inte uttryck att det är Paulus, så det kan vara en Paulus medhjälpare. Men man vet inte riktigt om det är Barabbas eller Barnabas, eller om det är Apollos, eller kanske Silas. Någon av Paulus nära medarbetare kanske, sannolikt. Där står det riktat till de kristna. Se nu till att ni inte förspiller Guds nåd, så att ni hamnar i träldom igen. Ni är alltså fria och friköpta bara genom Guds verk, inte genom era egna meriter. Det är nåd, det är charis, det är en gratis gåva. Och vänd alltså inte bort ifrån, apå, bort ifrån tes charitos totio, Guds nåd. Nåden som ges er, som kommer från Gud. Och så säger han om dem som då har kommit till tro. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Alltså till ett yttre Sionsberg där man lever nu i träldom. Ni har inte kommit till ett berg med flammande eld. Inte till mörker, inte till natt, nattsvart töcken och storm och dån av basuner. De här orden känner vi igen från mötet vid Sinai berg, där det dånade av basuner och det var eld. Ni har inte kommit till en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra något mera. Det känner ni också igen från andra Mosebok. Vad har ni då kommit till? Jo, ni har kommit till Sionsberg. Alltså inte till ett Sinaiberg, utan till Sionsberg. På vilket sätt då? Och den levande gudens stad. Detta och i både grekiskan och hebreiskan betyder, som jag sa förut, ofta, det vill säga, närmare förklarat, nämligen den levande gudens stad det himmelska Jerusalem. Det är samma Jerusalem som vi talade om förut. Det är Jerusalem som är ovanifrån. Jerusalem ep uranio. Här står det verkligen himmelskt Jerusalem. Alltså, enligt Hebreerbrevets författare så har den troende, utan att gå till ticketresebyrå, utan att sätta sig ett flygplan, kommit till Jerusalem genom tro, kommit till Sionsberg. Ett Sionsberg som är annorlunda än det nuvarande eller jordiska Sionsberget. Det är ett himmelskt berg. Det är det berg som profeterna talar om och förbinder med Messias. När man har kommit till Messias, när man tror på Kristus, då har man den frid och då är man i den stad som det talas om. En stad som inte går under, det är den eviga staden. En stad som också har osynliga invånare. Ni har kommit till mångtusende änglar, står det. De kan man inte se. Nu vet jag också bakgrunden, att man särskilt före kyrkor byggde altarrunden så att den är en halvcirkel. Nu ofta är det ofta ett streck kanske så här bara. Men det var symbolik i detta, därför att den andra delen, halvcirkeln som inte fanns, det, då tänkte man, det vittnar om att det finns mångtusende en osynlig medlemskår eller änglaskara som tillhör församling som inte syns, som också är med. Ofta sjunger man ju vid nattvardsgångar, så vilja vi med alla dina trogna i alla tider och med den himmelska härskaran tillbedjande sjunga, helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. Det känner ni igen. Och det stämmer alltså här med Hebreerbrevet 12. När man har kommit till tro så har man inte kommit till ett yttre berg, men man har ändå kommit till Sions berg. Man har ändå kommit till Jerusalem, nämligen det himmelska Jerusalem, till mångtusende änglar, till en högtidsskara och en församling. På grekiska står det ekklesia, det är termen för kyrka och församling. Till en församling av förstfödda, alltså arvsberättigade, som har sina namn skrivna i himmelen. Det är alltså ingen risk att, oj, nu vet vi inte om man är med eller inte. Det brann ju upp, stan erövrades av Nebukadnessar eller någon annan, utan rullarna finns i himmelen, har sina namn skrivna i himmelen. Vi känner igen också Jesu ord som säger, ni ska inte vara så oroliga för det och detta, utan sörj för att era namn är skrivna i himmelen. Ni har kommit till en medlare, till medlaren för ett nytt förbund. Här står faktiskt orden ett nytt förbund, som är hämtade ur Jeremia 31:31. Till Jesus, till ett renande blod som talar bättre än Abels blod. Ja, frälsningen kommer alltså från judarna, från Sion, från Jerusalem, från Abraham, från Juda, från David. Näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid. Kommer tillbaka till Jerusalems konung är alltså Messias. Salems konung är Melkisedek. Melkisedek, det är vår Messias. Han tog näpsten eller straffet på sig för att vi skulle få frid, en evig frid. En frid som inte bara sträcker sig, låt oss säga, en liten bit till Slovakien eller Bosnien eller vilket man skulle önska, utan ände, står det. Inte geografiskt begränsad. Friden utan ände över Davids tron och över hans rike. De här orden står direkt efter ordet, se, ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila, och hans namn ska vara under. Jag översätter inte underbar i råd, utan ordagrant står det under rådgivare, väldig Gud, evig fader, fridsförste. Det är han som är fridens konung. Med en frid genom honom som är utan ände, frid över Davids tron och över hans rike. Och hans skaror, de som tror på honom, de är alltså Davids riket. De regeras av konungen på Davids tron. Det är Davids fallna hydda som är återuppbyggd. Det är templet som har stått upp. De är levande stenar i detta tempel. Jesus säger själv: frid lämnar jag efter mig åt er. Och så, precis som man tänker, jaha, nu missförstår vi nog det här med friden, så står det sen: eirenen tenemen. Väldigt betonat, det är min frid som jag ger er. Alltså inte så som ni tänker. Min frid ger jag er, inte den frid som världen ger. Kan det sägas tydligare? Det är ingen världslig frid. Det är inget världsligt fridsrike. Mitt rike är nämligen inte av denna världen. Det kommer inte på ett sånt sätt att det kan ses med ögonen, som man kan säga här är det eller där är det. Och Johannes 16: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. Och egentligen skulle det översättas annorlunda, så det kommer fram till: var har du friden? Jo, i mig står så kraftigt betonat, så att man vet att denna frid har man även om det är fullt krig runt omkring. Fullt krig runt omkring. Och det är som är det tragiska när Kristus avvisas, som man säger. Han skulle ju vara fridskonungen, det står ju. Och det blev ju ingen frid när han kom. Änglarnas sång var falsk. Frid på jorden. Men det var inte falskt. Friden var där. Kungen var där. Riket var där han var. I mig har man den friden, säger Jesus. En emoj eirenen. Och så står det att denna frid är för alla folk. Och lägg märke till Petrus ord. Petrus var ju från början oklar. Han vill ju fortsätta skilja på rent och orent, det kommer ni ihåg. Och han får den där synen med segelduken. Och säger: tör slakta och äta. Men det är aldrig livet, det kan man ju inte göra. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte förklara för orent. Då säger Petrus sen i Apostlagärningarna 10:34: nu förstår jag att Gud inte gör skillnad på människor. Det budskapet har Gud låtit gå ut till Israel. När han förkunnade det glada budskapet om vad då? Om frid i och genom Jesus Kristus. Det är han som är Herren, och det är han, och det är han för alla. Och Paulus skriver i Kolosserbrevet 1:20, och det får bli avslutningsordet: han har stiftat frid genom sin älskade sons blod, det som utgöts på korset. Det behagade Gud att genom sin älskade son försona allt med sig, sedan han stiftat frid genom blodet på hans kors. Därmed så ger jag ordet fritt för frågor.